kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Vi är framme vid avsnittsnummer 37.
Och vad tänker man på med 37? Det känns som ett målvaktsnummer, men jag river av två utespelare direkt. Tor Vikingstad, före detta Färjestad och Leksand. Och Stefan Johansson, HV, AIK. Han är väl ursprungligen från Norrbotten. Nu är han dummare faktiskt.
Ja, det är sån sak måste ju hyllas.
Verkligen.
En som nog aldrig skulle kunna bli en domare, det var Lee Goren. Het spelare på och utanför plan. En riktig härlig spelare från Timrå och Frölunda. Mika Pyrrele. Och så läcker Pelle Bäcker.
Från Grums, va?
Ja.
Nu tar jag vid med två målvakter. För det tycker jag ändå att 37an förknippar. Jonas Gunnarsson, HVs nuvarande målvakt. Och sen har vi ju, man får kalla honom en riktig vinnarmålvakt. Johan Gustafsson, numera i Rögle, har vunnit hur mycket som helst när han var i Frölunda.
Ja, allt som Roger Rönnberg har vunnit. JVM, COL, SM-guld, då har Johan Gustafsson stått. En spelare som jag gillar som nu går skadad i Örebro. Succélaget Örebro. Glenna Gustafsson. Och en annan 37. Kanske en av de bästa 37-erna vi har haft i svensk hockey. Micke Samuelsson. Micke Samuelsson, som vi minns från Södertälje framförallt, NHL, Detroit, San Jose, Vancouver, New York Rangers.
Vända i Brynäs, va?
Vända i Brynäs också. Han är egentligen mest ihågkommen för det här citatet. I pretty much have one comment and maybe I'll regret it, but they can go fuck themselves. That's what I really think. Minns du när han sa det?
Ja, det var till Bengt Åke i samband med att han inte blev uttagen till en OS-turnering.
Ja, 2010. Det här är 10 år sedan. Om vi då sätter det i relation till det Dick Axelsson sa, som alla vet vad han sa. Fick avstängning 2 matcher. Hur hade det här diskuterats nu, 2020, det som Micke Samuelsson sa 2010?
Ja, det hade nog diskuterat avsvärt mycket mer än vad det gjorde då.
Det var ju en grej då, men inte kanske den diskussionen som har uppstått kring de här sexuella anspelningarna som man säger.
Både Marek Hrivik och Dick Axelsson har ju åkt dit för det i år, och Marcus Sylvegård var väl något år innan. Så att det här har ju SHL och svensk hockey har ju tagit ett krafttag mot det här. På senare år får man säga. Det börjar väl egentligen med Joel Lundqvist, att han gjorde det mot någon dummare i samband med en tek för, vad kan det vara, 6-7 år sedan någonting.
Då reagerade alla, oj, men nej, men det som sägs på planen ska stanna på planen. Och det är väl någonstans, jag har ju levt med den hockeyn att nej, men det som sägs i omklädningsrummet ska stanna i omklädningsrummet. Det blir liksom, det funkar inte 2020.
Nej, Dick Axelsson sa ju förvisso det i korridoren utanför där han sa någonting till Fredrik Händemark, som du sa, som alla då vet som har läst dummen. Och man kan ju tycka vad man vill om det, men de är ju väldigt konsekventa i det här. De vill inte ha den typen av verbala uttryck från spelarna, så att jag tycker det är rätt. Har man nu bestämt sig för den linjen så får man ju faktiskt hålla det, och varför ska man ändå svänga sig med de uttrycken? Det är väl klart att man kan svänga sig med de uttrycken privat om du sitter och är lack på en bilist eller någonting. Men att säga det till människor, det är ju det de vill ha bort. Och därför så tycker jag att det är på sin plats. Man kan tycka vad man vill, att det är hårt med 2 matcher. Ge honom bara böter. Men har man bestämt sig så gäller det att vara konsekvent.
Så är det ju. Och jag kan sätta mig på en piedestal här och med en pekpinne. Och då är jag den första att säga att jag har på isen skrikit såna här saker. Innan 2010, alltså början av 2000-talet, då fanns ju inte den här typen av diskussioner. Man kanske inte tänkte på det, man slängde sig med det. Men nu det som samhället ser ut nu och så som man tänker, man ska inte slänga sig med de här orden. Och jag har pratat med sån som sitter i region, alltså disciplinnämnden regionalt, och de säger, som jag pratade med, sa Sandra, du ska veta hur mycket anmälningar vi får in, hur ovårdat språket är. Om vi då inte har vårdat språk på absolut elitnivå, då rinner ju den skiten neråt. Så det måste bara slå ner på det hårt. Sen kan man diskutera hur vidare det ska vara två matcher eller böter. Men nu är man konsekventa, då vet man vad som gäller. Bort med rasistiskt, sexistiskt, allt det där skiten, det hör inte hemma i hockeyn.
Nej, och jag utgår ifrån att är det ännu grövre att det är någon form av rasism och grejer, då utgår jag ju från att det blir ännu värre än de här två matcherna. Som det är trots allt bara två ord som har sagts.
Ja, jag spelade ju med Martin Säfs då, som sa något rasistiskt tillmäle i förbifarten till Daniel Rahimi i Färjestad mot HV. Och det slogs ju upp jättestort och Martin Schäfs fick ju avstängning. Men då kommer jag ihåg också att i klubben så reagerar man att det här är ingenting vi står för. Och klubbar, ligor, svensk hockey, de vill ju prata värdegrunder. De vill attrahera en större publik. Och då går det faktiskt inte att ha det här typen av språk och försvara sig med att boys will be boys, hockey, hockey.
Ja, från dåligt språkbruk så tycker jag att vi går över till lite roligare saker. Hockeyallsvenskan satte ju igång här i fredags och vad fick du för intryck av den första omgången? Det var ju inte en hel omgång, det var ju 5-6 matcher som spelades.
Timrå Löven, liten besvikelse, ingen toppmatch. Alltså toppmatch på så sätt att det är två topplag, det kommer det garanterat vara. Men inte kanske någon jättebra tillställning. Björklöven, vi satt ju och tittade igenom det laget som Björklöven ställer upp med. Det är ett SHL-lag. Vi kan vara ärliga och säga det, att det är ett lag som jag tror hade kunnat klara sig hyfsat bra i SHL.
Det tror jag definitivt. De har, framförallt backsidan är ju hur bra som helst. Och ja, det är ju forwardsidan också. Så länge man kan spela med dem, spelar man kan spela så långt ner i laget, i alla fall som de ställde upp.
Ja, det ser ju jättebra ut. Men Timrå, ja, de gör det okej ändå. Det är en premiärmatch. Men man har inte riktigt den där kanske riktiga spetsen som... visst, Jonathan Dahlén, absolut. Albin Lydie, absolut. Men inte riktigt den spetsen som ändå Björklöven sitter på nu. Så Björklöven vann ju fullt rättvist.
Ja, men de har ju en bredd på spetsen. De står ju inte bara faller med en eller två gubbar. Det handlar om.
Timrå kommer ju tugga på under säsongen. De kommer ju vinna matcher. Och visst, en premiär mot Björklöven hemma. Kanske man skulle kunna vinna en sån. Men det är ingen match som man står och faller med så tillvida, för att under säsongen så kommer man tugga på, man kommer vinna jämna, tajta matcher just för att, som du säger, man har den bredden på spetsen.
Nu får de in Jesper Bokvist också här, Timrå, så då får de lite mer bredd på forwards, de får in en gubbe extra. De har ju bara gått med 12 forwards så här långt och då är man ju väldigt skadekänsliga.
Ja, men Timrå har väl hela tiden haft en hållning att de inte skulle värva NHL-spelare för att det är det här lagen de ska bygga ihop. Men de har ju sett hur de andra lagen bygger sina trupper, så att det har ju känts som en tidsfråga innan Nubbe Nordberg skulle ta in Jesper Bokvist. Och jag undrar nu om inte brorsan är på väg in.
Ja, alltså det känns ju verkligen så att är det någonting de kan behöva på backsidan så är det faktiskt en högerfattad bra back.
Ja, tänk dig Adam Bokvist som vi ändå inte har fått lära känna riktigt i svensk hockey. Vi har sett honom på JVM, han hann inte riktigt sätta avtryck i Brynäs, fick inte riktigt den möjligheten heller. Så det vore ju kul om Adam Bokvist, som var till vardags spelar i Chicago, om han kom till hockeyallsvenskan. För jag har sett honom i JVM. Det är en back som kan göra det mest oväntade. Så extremt skicklig i spelet med puck. Så rent talangmässigt så, och för Timrå att få in den högerskjutande backen, så vore det ju toppnamn såklart.
Det som är intressant nu med att man plockar in spelare i Timrå var ju att Nubben, sportchefen i Timrå, att han var ju väldigt noga med att då vill jag ha det över längre tid. Men det är ju trots allt fortfarande så att det är till den 15 november som gäller på NHL-spelarna. Och vad jag hör nu så diskuteras det ju i Hockeyallsvenskan om att efter den 15 november, då är det stopp på NHL-spelare.
Oj.
Då vill vi göra som SHL. Det är väl inte helt klubbat, för då hade de ju gått ut med det. Men att det finns en diskussion där nu att man vill göra så, och då ryker NHL-lånen om 1,5 månad.
Oj, ja, nu hade jag tagit nästan för givet, för att det mesta tyder på att NHL och AHL kommer starta väldigt sent. Så nu trodde jag i min enfald att kanske att lagen hade fått någon form av signal att de kunde ha spelarna längre, kanske januari ut. Eller...
Alltså det är ju det rimliga, att man ändå till slut kommer överens om det, tycker jag. Om man nu utgår från att NHL kommer igång i slutet av januari, början av februari, varför ska de inte få vara där längre då om man ändå har landat in dem?
Men är det en rekommendation som Hockeyallsvenskan har, eller hur diskuteras det?
Ja, men det är ju det som är frågan, och rekommendationer är uppenbarligen inte så mycket värda. Så att... Det finns väl säkert sätt att kringgå det där, men, och som jag sa, det är inte helt spikat, för då hade de ju gått ut med det. Men jag vet att det finns en sån diskussion att man har tyckt det blivit för mycket kaos av det, så därför vill man att att man vill hitta en gräns på det. Det kanske är så att den gränsen skjuts fram för att man ser att NHL börjar senare än vad man har trott. Så att det är ju inte någonting som är hugget sten på något sätt, utan vi får helt enkelt se var det tar vägen. Men det vore intressant för vissa lag att se var det tar vägen, för det är rätt många lag som ändå har laddat in mycket spelare.
Vem satte störst avtryck tycker du av NHL-spelaren? Nu ska vi göra tydligt här att vi sitter i Karlstad på ett hotellrum som du har fixat här, jättefint. Och det är söndag eftermiddag, så det kommer ju spelas matcher. När ni lyssnar på det här så har det spelats några matcher. Men fram till dess då, vem tycker du har satt störst avtryck av NHL-lånen i Hockeyallsvenskan den första matchen?
Ja, det som jag reflekterade över måste ju ändå vara Marcus Sörensen. Att han klev
in
i Vita Hästen och leder laget offensivt.
Känn på det igen, Marcus Sörensen, Vita Hästen. Hur känns det? Det är helt osannolikt.
Ja, ja, verkligen. Men det är ju Tony Sabel som har den relationen med honom. Så att nej, men det är ju imponerande av Hästen. 0-0 första perioden, går de in och gör 0-4 i andra perioden och stänger ner butiken egentligen helt och hållet. Och att vinna Modo borta, det sätter ändå ett visst avtryck, även om jag börjar vackla lite hur Modo, var de är på väg i sin resa.
Vad tänker du?
Försäsongen var inte bra. Visst, man ska inte färgas för mycket av försäsongen, men den inledning på säsongen, torsk hemma, Ville Nieminen, når han fram till spelarna och pratar lite svajig engelska.
Ja. Har de så bra lag då? Om du kollar på pappret nu. Jag tänker att Modo, topplag, fjolårssäsongen, man är på väg att bygga någonting, och det är ändå Modo. Men man kanske inte har ett bättre lag än att man ska vara sexa på pappret.
Nej, alltså så kan det ju vara. Men någonstans så ser jag ändå Vita Hästen som ett sämre lag. Nu är det klart att Vita Hästen har laddat in väldigt många bra spelare. De ligger verkligen i framkant vad gäller NHL-spelare.
Ja.
Men att torska 2-5 hemma mot Vita Hästen det första de gör,
det
inger inget förtroende.
Och speciellt då som spelare, man vet själv, om man har haft en dålig försäsong. Och så inleder man med en förlust också. Det bara bygger på den här känslan att oj fas, att man kan få det jobbigt. Den är obehaglig och den kommer rätt snabbt också. Har man haft en bra försäsong, på sätt och vis kanske HV, man kan vaggas in i en falsk trygghet. Men förlorar man första så är det ändå att vi vet att vi kan, vi har visat. Och så kanske man vinner andra så är man på spår igen. Men nu när man haft en dålig försäsong, man förlorar första som du säger hemma mot Vita Hästen, då börjar det direkt sätta lite frågetecken, en oroskänsla.
Något som jag ändå reflekterade över i den matchen också var ju faktiskt att Adam Werner inte stod i matchen, utan det var Julius Pojanoksa också som stod. Och
det
kan tyckas att det är märkligt, men jag såg Pojanoksa också under försäsongen och jag tyckte han var riktigt jäkla bra.
Ja, men det är ju ändå intressant att man väljer att ställa honom i första matchen.
Ja, men om man känner att vi vill lita på honom, det är klart att Adam Werner kommer ju stå mycket matcher här nu, men det är nog rätt vettigt att man visar Pojan också det förtroende. Vi tror på dig, vi vill köra med dig. Bara för det kommer en NHL-spelare så är det inte helt givet för oss, utan vi har värvat dig för att du är den vi tror på. Så det tycker jag att Sabel gör det bra som slänger in Pojan också nu.
Du kan dra en liten parallell till det. Jag tycker hur Roger Rönnberg matchar Theodor Lennström. Han vet att Theodor Lennström kommer vara, han är på lån från Edmonton, kommer vara där under en kortare tid. Han spelar de andra backarna mycket mer. Sellgren hade 25 minuter i lördags, medans Lennström hade 13-14 minuter. Han vet ju att det är de här spelarna, Nolinder, Elliot, och det är de som ska vara hela säsongen. Då får han liksom ha en roll, den kanske en coachande roll utan en stjärnroll.
Hur går Elliot, din favorit? Det blev bara en poäng första matchen, det har inte blivit så mycket mer.
Nej, men han är faktiskt, ser ju jättefin ut, Stefan Elliot. Där kan jag lägga mig platt och säga att jag trodde inte att det skulle vara en toppa kanske. Och det är klart att det är för tidigt att prata, men jag har sett honom de här matcherna. Och förra söndagen mot Djurgården så var han ju, det var någon som skrev på Twitter att det var Cody Curran klass på honom. Men det, så var det inte riktigt, men han var riktigt bra. Så att det är klart att det är än så länge en fin förstärkning för dem.
På tal om tidigt i serien, Västervik har inlett med två raka vinster, båda på bortaplan. Först slår de AIK borta, sen slår de Mora borta. Ett lag som man kanske inte pratar så mycket om. Fjällby får spela powerplay och har levererat två pinnar så här långt. Har du fått någon feeling för Västervik?
Nej, men alltså, de har ju också fyllt på med bra spelare. Så att det är klart att ett sånt lag kommer kunna överraska. Jag är mer kanske imponerad att de slog Mora borta när man slog AIK. För att jag har fått en väldigt positiv uppfattning om Mora när jag pratar runt med lite spelare som har mött Mora på försäsongen. Jag lyssnade på podden med Johan Hedberg som vår kollega Adam Johansson har gjort. Alltså jag får en väldigt positiv uppfattning kring Johan Hedberg och tror att äntligen så kanske Mora har hittat en tränare som över
den,
tid...
Den de har letat efter sen Colliton egentligen.
Lite så faktiskt, och det är kul att det kommer in ett nytt namn så tillvida att Johan Hedberg inte har varit i svensk hockey och varit tränare tidigare. Men jag måste ju också nämna Bouchard i Södertälje, backen som avgjorde sent mot Väsby. Bara en sån sak, sent mot Väsby. Henrik Lundberg i Väsbykassan stod på huvudet.
Han tog alltså 40 och 41 skott. Det var det sista skott i matchen han inte räddade. Bouchard, han bara drar iväg en tyst från blålinjen.
Men jättefin spelare.
Men verkligen. Men det där är ju en spelare som kommer bli jättebra i NHL här vad det lider. Men jag reflekterade över en grej som jag...
Du rasar.
Ja, jag stör mig lite grann när man tar in en NHL-spelare och så har han inget namn på tröjan.
Vad händer? Det är inte så att han kommer ju inte igår.
Nej, han måste ju ha ett namn på tröjan. Okej, okay, det finns ju ingen publik att spela för. Så
men
att,
det finns ju en kanske en större utsträckning tv-tittare som, alltså, som inte känner igen vem det är som behöver ett namn.
Alltså när jag ser en spelare som åker omkring utan ett namn på tröjan, då tänker jag, ja men det där är en junior man har plockat upp lite.
Nej, det, där är jag enig med det. Det är för dåligt.
Ja, vi sitter i Karlstad och vi var ju faktiskt på samma match under lördagen.
Samma match, vi har ju umgått hela helgen.
Ja, men faktiskt.
Middag fredag.
Ja.
Matchen lördag och nu sitter vi här och spelar in en podd tillsammans. Jag har sett dig mer än jag upp min familj den här helgen.
Ja, det är ju fantastiskt alltså. Nej, men vi var ju faktiskt på match och såg Färjestad möta Malmö här under lördagen. Och då reflekterade jag när jag såg laguppställningen. Det var ganska mycket man reflekterade över man såg laguppställningen. Dels att Rydahl var med och Jakob Nilsson var med. Mm. Men Wojtek Mosik för andra matchen i följd, va?
Så... Ja, petad. Det är konkurrensskäl att han inte spelar. Och jag kan säga att Färjestad har ju en bra backsida, men backsidan har ju inte spelat bra. Och att då Mosik sitter på läktaren nu, det är ju alltså, det är ohållbart. Alltså helt ohållbart. Jag har varit inne på det tidigt att han är hängelöst. Och nu har jag liksom suttit, klämt och känt på olika sätt på lag. Man måste vara kreativ nu.
Men vad ska man göra då?
Som sportchef kommer du inte kunna göra av med ett kontrakt. Du kommer inte kunna skicka honom till KL, inte till tjeckiska ligan och ta över en lön. Du måste se över om de kan göra ett byte med en annan klubb. Och
nu blir jag väldigt nyfiken här.
Nej, men säg, ring till Rögle då, till Cam Abbott och Chris Abbott där. Craig Shearer sitter ju på bänken. De spelar ju på 6 backar. Craig Shearer spelar 0 minuter. Jag tror han spelade 12 sekunder någon match. Var inne och snurra
mot Växjö var han inne i ett byte.
Och Craig Shearer är i grunden en bra back. En grunden en stabil, bra, fysisk, defensiv back. Men han har hamnat helt fel. Han har noll självförtroende. Han är ute på isen. Han vill inte, när han väl är ute på isen, förutom de 12 sekunderna som han inte kan göra någonting. Men när han är ute på isen, han vill inte ha pucken, han vill inte vara delaktig. Han behöver komma iväg därifrån. Han behöver ett kontrakt att gå ut. Han behöver ett bra sista år för att fortsätta förlänga sin karriär. Och Mosik kommer inte kunna stötta tillbaka i Färjestad. Lönemässigt, det skulle kunna vara ett nollsummespel.
Du säger nu att han kommer inte kunna sluta tillbaka Färjestad. Han inledde väl förra säsongen ganska svagt också, om jag inte minns helt fel.
Han inledde uselt för att studsa tillbaka och göra det okej på sin höjd. Han inledde säsongen uselt för att sitta på läktaren nu. Vad är då oddsen på att han då ska kunna studsa tillbaka? Han har kommit fel inne i Färjestad. Men ser du till KL, jag pratade med Staffan Kronvall om Mosik och som sa att men han var ju skitbra i KL. Och då skulle han kunna studsa tillbaka kanske i Rögle. Och Rögle tar ju ingen chansning så tillvida att man blir av med Craig Shearer, som man uppenbarligen inte känner att man har sin användning för, och får in Mosik då man kanske skulle kunna han får nollställa sig och börja om och bygga ett självförtroende.
Men vad om vi vänder på det, vad ska Färjestad med Shearer till och vad ska Rögle med Mosik till?
Det är ett byte där det är en chansning för båda. Färjestad kan ju få in Shearer som är en duktig fysisk defensiv back. Och ser du på Färjestads spel i inledningssäsongen så saknar man ju dels fysik, aggressivitet och stabila defensiva backar. Så att där skulle Shearer, förutsatt att han kan stöta tillbaka, vilket jag är helt övertygad att han kan göra. Man blir inte en dålig spelare över en natt som Shearer har blivit. Det handlar om, oavsett om du är 19 eller 32, så har det självförtroendet är AO. Craig Shearer har noll självförtroende just nu. Han vill inte spela, han vill inte vara delaktig. Han kan få börja om i Färjestad.
Och då om man vänder på det med Mosik, vad hittar du för roll till honom i Rögle?
En roll som Craig Shearer skulle kunna ha en Craig Shearer med självförtroende. Mosik, alltså båda spelarna.
Men Shearer har väl haft lite olika roller i Rögle. Han har ju varit en tongivande offensiv back, ja. Och sen har han ju varit en back som bara ska tänka defensiv.
Men kolla Jelena när han kom till det första, när han kom mitt under säsongen för fjol. Tyckte jag han var stabbig, inte speciellt bra. Nu spelar han som en toppback, Jelena. Det skulle ju Måsik kunna få en liknande utveckling med självförtroende, förtroende.
Men att, hämmar inte det Niklas Hansson, Johannesson, Lukas Ekestål då?
Hämmar, alltså de har 6 backar de spelar på. Alltså du måste ha 7 backar, det kommer att bli skador. Nu har det varit ett skonsamt spelschema. Rögle har ju flyttat någon match hit och dit, så de har inte spelat speciellt mycket. Men du kommer att få skador, du måste ha en konkurrenssituation. Så att Måsik skulle kunna komma in och börja om där. Det är ett win-win för båda.
Ja, det finns ju ingenting att förlora eftersom de redan har förlorat båda två, så att säga.
Nej, och det finns ju ingen som klubb som här och nu som säger, men Måsik, han vill vi ha, vi tar hela hans lön. Eller det finns ju ingen klubb som går och säger, Shearer, han vill vi ha, tar hela hans lön. Då blir det ett nollsummespel, kronor och ören, exakt vem som tjänar hit, det har jag ingen aning om. Men jag kan tänka mig att de ligger i samma region kring 200 i månaden någonting.
Spelarna är rena handelsvaror.
Så här är det ju, spelarna måste ju godkänna det själva också. Men spelarna, båda sitter på utgående kontrakt. Och vet ju att ska jag få ett bra kontrakt nästa år, så måste jag avsluta starkt. Och ingen av spelarna kommer avsluta starkt i sina respektive föreningar.
Och det är ju inte så att någon av dem är etablerade på den nivån i Sverige, så att de har bott här i 5 år och, nej, har svenska fruar och så vidare. Så att det...
Och lite mer, alltså de är ju, Måsik har ju spelat i NHL och Nordamerika, Shearer såklart också. Så de vet ju spelets regler på ett annat sätt. Där finns det ju en kultur av att bli bortbytt.
Annars så Färjestad, när man ser Färjestad så blir man ju nästan lite irriterad på att det finns så många spelare som är så pass dåliga, om jag får säga det rakt av.
Ja, vilka tänker du på?
Men Per Åslund till exempel, vad uträttar han nu för tiden? Vad uträttar Edsel?
Nej.
Jakob Petersson skulle ju få ett genombrott, hade vi tänkt oss. Okej, vi ska inte döma ut det på något sätt, men jag tycker han spelar för sig själv åt helvete, ja, för mycket.
Han var ju bänkad i tredje perioden. Alltså jag trodde inte det var sant.
Nej, men han spelar ju bara för sig själv ju.
Ja, men han försöker ju i alla fall, han är ambitiös, han vill ju någonting. Alltså jag stod ju mellan Båse och kommenterade matchen, du satt på läktaren, så man får ju lite olika bilder. Du sitter ju högre upp och jag står nära isen. Men han var ju en spelare som liksom försökte och var med och bidra, gjorde någonting. Det fanns ju i alla fall en 8-10 forward som jag hade satt, om jag hade varit coach, satt på bänken tidigare. Sen ska man veta att jag skulle inte vara en bra, jag hade varit alldeles för impulsiv som tränare. Vi hade en spelare som kanske mår bra, man vet av förtroende, gör kanske en dålig period. Jag hade varit alldeles för impulsiv och börja bänka folk, så att jag hade inte varit en bra tränare.
Tittar man på sån som Lyxell, så känns det som att det har gått fullständigt troll i grejerna. Alltså, det känns ju inte som att han kan göra mål nu alltså.
Nej, han är ju som han var i Linköping, lite för valpig, ramlar mycket, försöker dribbla, men han är för valpig helt enkelt.
Och sen upplever jag det som att de experimenterar väldigt mycket nu. Carl Jakobsson in och spelar powerplay, och det begriper ju inte jag. Jag har ju inte hittat storheten för att han ska kunna ta plats i ett powerplay i Färjestad i alla fall. Men du kanske har upplevt någonting annat.
Nej, det har inte jag heller gjort. Utan då spelar man ändå med 8 forwards i 2 powerplay-uppställningar. Man har Blam som back i ena, man har Virtanen som back i andra, vilket gör att man har totalt 8 forwards. Men han ska inte vara en av de 8 forwardsen i powerplay. Utan jag tycker att han gör det bra i en roll med Pontus Widerström och Oskar Bäck. Men att powerplay-spel, det ska han absolut inte spela.
Men Gustav Rydahl var ju tillbaka i spel. Och jag noterade i alla fall på teckningsstatistiken att han var vass på det. Men dina kollegor på Simor hade ju åsikter kring hur han spelade. Och de ansåg att han fuskade i det. Jag mötte ju Rydahl efter matchen.
Du fick bra citat från
honom. Ja, där hajade jag till när han slängde ur sig både det ena och det andra mot Wikegård och kallade honom pajas. Och han skiter totalt i vad han säger och så vidare. Det är ju för det första väldigt befriande att han verkligen säger vad han tycker. Att det inte bara är, jag struntar vad han tycker, utan han drog på liksom ordentligt, för han ville verkligen få ut det. Men hade Wikegård rätt eller hade Rydahl rätt i det här?
Alltså till att börja med så är det två läger här. Om vi börjar med liksom att jag tycker det är uppfriskande att man säger vad man tycker och tänker. Men jag har läst och följt lite här. Han är kapten i Färjestad. Ska han kapten bemöta kritik från Wikegård eller Staffan Kronvall eller mig på det sättet? Gör Joel Lundqvist det för Frölunda? Alltså ska en kapten för en av svensk hockey, eller Sveriges största klubbar, ska de bemöta kritik på det sättet? Tycker du det?
Jag tycker inte det är något fel om han gör det. Alltså jag tycker ju bara det är befriande. Men nu är jag ju part i målet eftersom jag får en bra rubrik på det. Om jag nu ska se det ur det perspektivet. Och det stör inte mig. Jag tror Färjestadssupportrarna tycker också att det är befriande, ja, att han står upp för sig själv och för klubben.
Men alltså, Wikegård skulle ju sätta honom som 13:e forward och bänka honom. Det hade jag absolut inte gjort. Jag tycker att Gustav Rydahl är... Han hade inte sin bästa match i lördags, absolut inte. Men han ska absolut inte sitta på bänken. Och Niklas är ju impulsiv och han är ju tv-mässigt är han ju en stjärna. Alltså det han säger är ju ofta dynamit. Han har 10 sekunder på sig, kan man jag som är samma roll kan ju lära mig jättemycket. Han har 10 sekunder på sig och på de 10 sekunderna så kan han leverera någonting. Medan en annan kanske blir lite mer rund, så han är väldigt spetsig. Jag hade såklart inte bänkat Rydahl efter två perioder, för att någonstans handlar det om att bygga förtroende. Men vem är jag att säga det? Jag fick ju själv en stjärna bänkad när jag spelade hockey. Jag var så jävla frustrerad. Ursäkta, jag ska inte svära. Förlåt mamma. Jag var så himla frustrerad. Och efter en period så gick jag in till då Challe Berglund och Per Nygård som var tränare och fick en spelare bänkad.
Vem var det då?
Ja, det var Jonathan Hedström faktiskt. Så han var ju en stor stjärna.
Vet jag inte om detta idag?
Nej, det tror jag faktiskt inte att han vet. Så att vi kanske får en ännu mer frostig relation. Nej, men skämt åsido, Jonte, nu har man ju fått reda på efteråt att han kanske inte mådde så bra. Jag gör ju ett jättebra jobb ute och föreläser. Men då spelade vi tillsammans i Timrå och vi kämpade med näbbar och klor mot Färjestad. Låg under med 2-1 efter två perioder. Och vi täckte skott och vi kämpade och vi slet. Och han åkte bara och gled och inte gjorde någonting. Så då gick jag in till Challe Berglund och Per Nygård och sa, nu bänkar ni honom och bla bla bla. Så hade en utläggning och utifrån lagets bästa, inte utifrån mig personligen bästa. De kanske hade tänkt att göra det ändå, men de gjorde det och gick ner på 3 kedjor. Varav Björn Svensson tog platsen mellan, eller bredvid Rico Hall och Mika Pyrrele, 37an Mika Pyrrele. Och Björn Svensson trodde det gjorde 1-1 och vi vann med 4-2. Okay. Så det vart ju en bra effekt av laget. Men för återigen så ska jag kanske inte spelare på det sättet vara med och påverka. Det är väl, men ibland tar känslorna över och understryker igen. Därför skulle jag nog inte vara en bra tränare.
Fast det är ganska oundvikligt att prata om Färjestad utan att nämna att de faktiskt ligger sist i SHL efter 5 omgångar. Det är ju sämsta starten på hur många år som helst. 94 tror jag att det var... Var är Färjestad någonstans? Förlust mot Oskarshamn innan, matchen mot Malmö också. Så att de har inte tagit en enda 3 poäng så här långt.
Och det är klart att det är... Om det bedömer huruvida det är tidigt att sätta kris. Men det läget är såklart akut. Och speciellt nu, det finns inga frälsare utifrån. Förutom då Craig Shearer som man tradar till sig. Men utöver det så finns det ju ingen liksom spelare du kan värva. Det finns ingen ekonomi för det. Så det är ju den här gruppen som måste vända på det. Samtidigt som man kallar kritiskt mot Färjestad så måste vi ändå nämna Oskarshamn där. När jag såg dem i torsdags, jätteimponerad av Oskarshamn.
De har ju en sjuk effektivitet måste man säga.
Fart i spelet, ett helt annat driv i det också.
Och de lever ju mycket på sitt powerplay. Jag har fått igång det på ett jättebra sätt. Och så är det i hockeyn nu för tiden att powerplay är så pass viktigt. Ja. Har du ett bra powerplay så kommer du väldigt långt och...
Och sen tror inte jag att just de siffrorna kommer inte hålla sig sett över hela säsongen såklart. Men att man har inlett så här starkt för att bygga självförtroende och bygga tro. Och jag gillar verkligen det tränarteamet. Martin Filander där med Jakobs och Tjärnqvist. Hur det är uppbyggt. Det känns som att spelarna vill spela för dem. Det känns som ett...
Ja, men det var jag inne på här för någon vecka sedan också. Att det känns som att de har roligt ute på isen i Oskarshamn.
Ja, och det är liksom ett bra go. Och sen 50 personer. Att 50 personer kunde låta så mycket i den lilla ladan där. Eller, ursäkta ladan, den är jättefin hallen. Men 50 personer från Blue Front Support höll igång hela matchen.
Ja, men verkligen. De har gjort ett jättebra jobb på de hemmamatcherna som Oskarshamn har haft. Och nu får ju Oskarshamn även in Oskarsund här. Och han hade vi uppe i förra veckan att han låg ute lite på marknaden. Malmö erbjöd ett korttidskontrakt. De fick nej tidigt på veckan. Och nu förstår vi ju lite grann varför han, för dels så kommer han nu få flytta till en stad avsevärt närmare Jönköping.
Du sa han blivit pappa precis, alltså precis. Det är en närmare flytt, en enkel flytt.
Och så fick han för hela säsongen också, så då förstår man att han nappar på det hellre. Och det är ju nästan så att man kan se fram sig att han kan få en stor roll i det här laget.
Ja, men se, alltså, spelmässigt är han ju inte en Rickard Palmberg, men är det en ersättare till Palmberg som vi nämnde förra veckan som befarades vara skadad hela säsongen?
Det är ju en kropp till i alla fall, ja, om man får säga så. Mm. Det är, Oskar Sund är ju inte en center, så att, och han är ju kanske inte den poängmakaren, men om man får säga det som en kropp till in i truppen, så är det väl ändå så.
Tror du en tillfällighet att de släpper nyheten på söndag, dagen efter de har mött HV? Det hade ju... Hur hade det tagits emot, eller hur hade Oskar ställt sig och få spela sin första match då? Lek med tanken om han hade presenterats på onsdagen och spela sin första match mot HV. Hans HV71 som, ja, han har ändå haft en kärleksförklaring, hyllning till supportarna.
Ja, nej, det är möjligt att det finns ett samband i det där. Men nej, han kommer få möta HV ändå här under säsongen.
Ja, såklart, men inte som första matchen.
Nej, det hade ju varit speciellt.
Jag vet att Johannes Salomonsson och Oskar Sund är jättetajta superkompisar. Och Johannes Salomonsson har lobbat för Oskar Sund hela sommaren till sportchefen där, Thomas Fröberg. Så att, en bra värvning. Oskarshamn står ju, eller Oskar Sund står för det som Oskarshamn står för. Mycket fart i skridskor, intensitet. Så att, han kommer göra det bra där.
Ja, definitivt.
Han är väl ändå inne på Oskarshamn där, som reste ju några mil där till Jönköping och pressade HV rätt länge. Men HV fick ta den där så viktiga 3 poängen.
Ja, men verkligen. Att vända 0-2 och 1-3 i det läget som HV nu befinner sig i, det får man ge att det är faktiskt starkt. Och det kan, alltså, det där kan de bygga vidare på nu under stora delar av säsongen, som jag ser. Nu Skellefteå borta här, näst tuff match, men att åka upp till Skellefteå och ha 5 raka torsk i ryggen, den hade inte varit rolig. Nu är det ju nästan så att även vi har allt att vinna liksom ändå, att åka upp till Skellefteå.
Ja, men det var jätteviktigt. Jag jobbade ju som sagt på Färjestad och Malmö när det plingade till där. Så det, åh nej, nu är det en förlust till för HV. Men starkt att vända. Och utan, då får vi säga, Elias Andersson som avstängt 5 matcher.
Ja, ska vi ta den där avstängningen? Var 5 matcher för mycket som du säger det, eller?
Alltså den tacklingen är helt onödig. Det är en tackling som gjorde ren frustration. Jag är på den nivån.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Att jag sitter inte millimetergranskar tackling huruvida den träffar på hakan eller lite så. Men det är en onödig tackling, och jag tycker att disciplinerna har satt ner foten. 3 eller 5 matcher, ja. Det är vilket som, det skulle vara en avstängning, definitivt. Tycker det är en ren frustrationshandling från Elias.
Man får ändå säga det som så här att han har ju inte en chans att vinna puck i situationen. Varför ska han då göra det? Det är väl lite så jag tycker att där får man göra en bedömning i det. För att,
han gör en felbedömning, då blir han straffad därefter.
Ja, exakt.
Med böten.
Uff, ja.
Alltså, jag har själv fått böter, jag fick 20 000 en gång när jag fick böter. Och då säger folk, ja men matcher svider mer än böter och så, för man vill spela matcher, skitsnack. Alltså pengarna svider, du ska ut med pengar. Det är alltså, bara för att förtydliga, det är skattar du klara pengar. Mm. Och det är inget synd om spelare, du nystar dig upp via baklängesräkning hur mycket han tjänar.
Mm. Han tjänar 280 000 i månaden.
Ja, så att det är, missförstå mig rätt nu, det är inte synd om Elias Andersson så tillvida.
Men bara för att man tjänar 280 000 så är det ju inte så att du får in en jäkla massa pengar på ditt konto, utan du har ju bestämt på förhand att du ska avsätta i pension och så vidare. Så jag tror inte ens att Elias Andersson av de 280, skulle du räkna det på en ren lön, så får han ut kanske hälften i nettopengar. Men det tror inte jag han gör. Han kanske får ut 40-50 tusen på sitt konto varje månad. Och då ska han ut med 80 tusen.
Det är pengarna svider. Alltså det är ju någonstans där som man har satt ner foten, för att man har märkt att pengarna svider mer än matcher.
Du säger att pengar svider mer än matcher, men åker man runt och tänker på det på isen då? Alltså, är du frustrerad så är du.
Nej, du tänker inte på det. Nej, det gör du inte. Det visar ju den här handlingen att det är ju en frustrationssituation. Och jag tror inte att spelarna åker runt och tänker att de inte ska tackla. Jag tycker att inledande säsongen har det varit mycket tacklingar. Och tycker inte att man har anmält situationer som man kanske gjorde för 3-4 år sedan. Utan man lägger ett större ansvar på tacklingsmottagaren. Jag har sett Joel Lundqvist proppat både Marcus Högström och Emil Johansson utan att det har varit någon som helst diskussioner huruvida Joels har ansvar, utan här har man bara diskuterat klantigt av Högström, vad tänkte han med, eller klantigt av Emil Johansson.
Men det har ju ändå varit schyssta tacklingar.
Absolut, men för 4 år sedan då hade folk gnällt om det också, för det, då var det, man satt med millimeter och skruvade fram och tillbaka, och den träffar ju lite här och där, vilket var ett klimat som jag kan känna att jag delvis var med och skapade med, genom att prata mycket om det här med hjärnskakningar och i detalj gå igenom tacklingar.
Ja, samtidigt som Elias Andersson fick sitt straff så fick ju Dick Axelsson också sitt straff, och då vill jag ändå prata lite grann om det här Djurgården. Jag har sett, du såg dem där mot Frölunda, jag såg dem i torsdags. Nu såg vi väl inte mycket av matchen, jag vet inte om du har sett matchen mot Rögle.
Jag har sett matchen också, och det är återstående, det är samma problem. De drar på sig väldigt mycket utvisningar. Jag tycker att de har, jag har varit inne på det, jag tycker att de har för tunt lag. Nu när en sån som Dick Axelsson då är avstängd 2 matcher, så blir det ännu mer märkbart när Jakob Josefsson inte är Jakob Josefsson bra som den nivå som han förväntas hålla. Då blir de tunna.
Och jag upplever det som en sån som Sebastian Strandberg, som ändå har gått upp ganska mycket lön för att vara en drivande spelare. Jag hittar inte så mycket av det från honom.
Nej, alltså Strandberg är ändå gedigen och bra. Mm. Alltså så här, men visst, nu är förväntningen att nu är du andra center, nu är förväntningen att vi ska landa upp på 35 poäng någonstans. Så det är klart att de har skruvats upp.
Ja, men det är klart att man blir lite färgad av att han inte har några poäng så här långt också, men jag upplever inte att jag ser honom i den utsträckningen som jag upplevde förra säsongen, att det här är en kreativ center som gör andra spelare bättre.
Nej, än så länge inte varit. Sen är det såklart, han hämmas ju när Dick Axelsson inte har varit så bra. Det har ändå varit en kedja med Axelsson, Bergfors och då Strandberg som ska kunna driva laget. Men när du såg dem ändå på plats, det är skillnad att se dem på TV. Jag ska jobba med dem på torsdag mot Luleå. Men ska man vara orolig som djurgårdare?
Det tycker jag ändå att man ska vara, för att jag såg en...
Det var en dålig match. Det var en dålig
match alltså.
Nu är du snäll. Alltså det var en dålig match.
Ja, alltså det var inte bra alltså. Kanske defensiven var väl ändå okej. Det sprakade inte om någonting av den tillställningen överhuvudtaget. Alltså där var det liksom första målet vinner. Det fick jag en känsla av, ja.
Men det var första gången jag verkligen kände det här att det inte är någon publik. Jag har ju jobbat på matcher. När man är på plats och jobbar på matcherna så är man så fokuserad på spelet. Men när jag som tv-tittare så kände jag verkligen att det var dött i hovet. Mm. Gud vad tyst det var. Mm. Alltså det var helt... Ja, det var en absurd känsla när man satt och kollade på tv.
Jag tyckte ändå att den reflektionen har jag egentligen bara haft i Ängelholm i mars, i våras.
Ja, men det var på den nivån. Så kände jag när jag satt och kollade på den här matchen.
Ja, jag tycker ändå man har vant sig lite grann vid det. Alltså så... Det upplevde jag inte när jag var på plats på Hovet, utan nu har det liksom tyvärr blivit någonting man har vant sig vid. Så att, nej, den känslan känner jag inte igen riktigt på det sättet. Men Djurgården har ju värvat en back här i veckan. Ja. De har tagit in Bobby Nardella från Washingtons organisation.
Hershey Bears, mitt gamla gäng.
Ja, men det är bra. Jag hör jättemycket gott om honom faktiskt. Mm. En spelande back, han får bra fart i spelet bakifrån. Precis det Djurgården behöver, känns det som.
Ja, men det är ju jättebra. Och man jämförde honom med Olle Alsing i spelet, och bara det är ju ljudmusik. Men han kommer ju inte för en Björnfot lämnar.
Nej, precis. Det är ju en övergångsperiod där som kanske de är där samtidigt. Men han är ju en ersättare för Björnfot.
Ja, precis. Det bästa hade ju varit om han kom redan igår, kan jag känna.
Ja, men verkligen. Alltså, de behöver en sån back, för man ser en sån som Marcus Högström som man ändå förväntar sig väldigt mycket av, att vara lite kreativ och sätta lite fart i grejerna. Där har man inte sett så mycket så här långt i alla fall.
Nej, där finns det mer att hämta. Det fanns det redan förra säsongen. Men du, vi flyttar fokus från botten till ja, kanske Djurgården inte botten riktigt, men botten till toppen då, Örebro, herregud.
Ja, jäklar vad de går. Och man kan prata mycket om den här Borna Rendulic och han vräker in mål, han har ett jävulskott, men Linus Öberg, ja, alltså, han har ju gjort en jäkla massa mål han också.
Ja, nej, men det är imponerande. Hattrick i torsdags, lördags fyllde på med ytterligare ett mål. Och det man har pratat med honom om Linus, det har ju mer varit hans individuella driv. Jag vet, han är jättemålmedveten och tränar hårt, och det var fysrekord och det diskuterades huruvida det var löpband eller spår. Men han är ett fysmonster, men kul också att han har fått offensiv utdelning.
Ja, vad säger du om Rendulic, att han bara vräker in mål? Finns det något stopp på honom?
Nej, så länge Bromé och Abol spelar med dem så är det ju en toppkedja i hela serien. Bromé, vi har pratat för lite om Mattias Bromé, han ser ju brutalt bra ut, ska jag säga. Han ser ju, Rendulic får ju rubrikerna som den vassa avslutan, men Bromé tycker jag, han har tagit ett par kliv upp från i fjol, och då ska vi veta att han var bra redan i fjol.
Han var jäkligt bra redan i fjol, alltså. Nu ska jag se dem här på torsdag, så att det ska bli väldigt intressant att se, för jag har inte sett jättemycket av Örebro. Jag såg dem på någon skärm här på O'Learys igår när de mötte Linköping, och då såg jag att Bromé gjorde något mål här. Men annars har jag inte sett jättemycket av Örebro så här långt.
Men då ska du också kolla in backen, Robin Salo, 42-an. Du kanske såg honom lite i fjol, men det är en bild som man kan redera ut gentemot den Robin Salo du ser i år. Toppback i serien.
Vad står han för?
Fart, bra första pass, bra skott, driver med spelet, komplett back, rätt hyfsad rejäl i det fysiska spelet. Han är en, vad Jesse Virtanen var för 2 år sedan, där i Robin Salo nu.
Oj.
Ja, vi är på den nivån, och då ska vi ändå veta att han får ju en jäkla stor roll nu när Ibert är borta, när Näckeve inte spelar, när också inte spelklar ännu, så klart han får en ytterligare större roll. Sen ska han, när Näckeve kommer in, då kanske han naggar lite på istiden, när Ibert kommer kanske powerplay-istiden går ner. Men här och nu så är, tycker jag att han har inlett som en av seriens bästa backar.
Örebro mötte ju Linköping här under lördagen, och där har vi ju fått se lite skift under veckan.
Är det Sanne och Svensson-effekten eller?
Kanske.
Vi älskar när vi tror på vår egen storhet.
Det är bra att vår hybris får växa lite grann. Men Junland har ju fått en jäkla massa mer istid jämfört med vad han hade efter förra veckan då.
Ja, och det har ju dragit ner på Hampus Larssons istid, Max Lindros istid, för att få upp Junland på över 20. Och det jag tycker ännu mer intressant är att man har satt ihop Patrik Lund och Marcus Ljung. Men så har de fått in Brock Little där också. 5 poäng på 2 matcher. Och det var ju lite som jag var inne på. Linköping behöver Brock Little. Nu har man visserligen inte, vann man inte mot Örebro, men man får ändå ett offensiv.
Man vände i alla fall mot Brynäs.
Ja, jättestarkt. Så att det är ju bra. Alltså då har de ju en första kedja att bygga kring. Så sen så är det klart att Palve Ojamäki framförallt, det kan vara en anpassningsperiod, men den får inte vara så mycket längre än så här, för det har inte sett bra ut för Ojamäki.
Nej, och han var deras sista värvning som de la pengar på när de hade 13 forwards i truppen, så lastar de upp Ojamäki också. Det är ju en sån som kan sticka lite grann i ögonen i de här tiderna.
Ja, det är mycket som sticker i ögonen de här tiderna. Och på tal om sticka i ögonen, så stack det faktiskt lite i mina ögon, ska jag säga, i lördags. Skellefteå, knappt 4 minuter kvar, 2-2 mot Brynäs, de får 5-3. Vilka slänger de in på plan?
Och Skellefteå har nu 1 minut och 40 sekunder spel, 5-3. Samma 5 spelare inne för Skellefteå. Morley, Kiskinen, Jonsson, Lindström och Möller.
Ja, man kanske inte hade höjt på ögonbrynen alls om det här var inför säsongen, att man slänger in de spelarna, för det är ju de som ska leda Skellefteå.
Så är det. De ska ju göra det, men de gör inte det här och nu. De kommer göra det om 10, 15, 20 matcher. Men nu i det här läget, när man ska jaga ett mål, då ska man slänga in dem som är hetast här och nu.
Och då pratar vi ju givetvis om Jesper Fredén och Berggren och Wingerli och det här gänget.
Filip Broberg, backen där, såklart ska vara inne. Och jag förstår ju på sätt och vis, kanske en orutinerad tränartrio, man tittar mot Jocke Lindström. Och Jocke Lindström och Möller, hade inte de fått komma in där, så hade de, oj vad händer nu? Men det är ju Fredén, jag menar, 4 mål, hattrick, ett mål ytterligare mot Brynäs. Det är klart att en sån ska spela. Jonathan Jonsson, alltså det är kul att de ger honom förtroende, men han har ju inte levererat än så länge.
I det gänget har han ju faktiskt levererat bäst av de som var inne på isen.
Visserligen, bara en sån sak är helt sjuk. Tänk om du hade sagt att efter 4 matcher så ska Thomas Kiskinen, Joakim Lindström, Oscar Möller och Tyler Morley tillsammans ha svarat för
Vad är det, en eller två?
En poäng.
Oj.
Oskar Mell har gjort en poäng. Nu ska vi säga att Jocke Lindström till hans försvar, han hade 10 skott mot Brynäs.
Ja.
Och då ska vi veta att den i ribban och den i stolpen räknas inte som skott på mål. Så att han kommer ju börja leverera. Men när man ska jaga, när man ska vinna en match mot Brynäs och stänga en i 5-3 som är drömläge, då tycker jag att man ska in de hetaste spelarna.
Ja, Jocke Lindström behöver vi nog inte oroa oss för han kommer ju landa in på sina 35-40 poäng i alla fall. Han är nog inte uppe på den nivån som han var för några år sedan när det alltid var 50+. Det har han ju, det har han nog, är nog borta för honom.
Nej, men det här är också ett sundhetstecken. Mm. Jag säger inte det med negativ, men Jocke Lindström, han är född 83. Det är klart att förr eller senare så har han nedgående trend, och då måste, jag har varit orolig för det här med Skellefteå. Vem ska fylla på? Och nu har du ju naturligt gjort att han vägen har varit hur bra som helst.
Ja, verkligen.
Man har gjort 7 poäng på 4 matcher. Han har spelat som en toppspelare. Wingeli vet vi sedan tidigare gjort jättebra. Visserligen bara gjort 1 mål hittills. Men Jesper Fredén 5 mål. Så man har fått den där generationsväxlingen som jag inte såg framför mig att man kunde få.
Men det som kanske ska oroa lite mer är ju ändå Tyler Morley, som de har fått väldigt goda referenser på Finland. Han har gått väldigt bra. Han gick väldigt bra på försäsongen. Och nu blir det serie. Och det händer ingenting.
Nej, det händer faktiskt ingenting. Det är en ganska bra sammanfattning. Men där kan man väl kanske ge lite mer tid. Att det kommer kanske ta tid när serien väl börjar. Det blir lite tajtare och så. Men det är klart att han förväntas också göra poäng för Skellefteå.
Men du, såg du presskonferensen
om
efter?
Om jag gjorde. Om jag gjorde.
Jag tycker det är fantastiskt. Peter, han bjuder ju på grejer. Det saknar man ju från hans tid här i Malmö. Det var alltid någonting som man kunde dra på eller liknande.
Vi klarar det då.
Ja. Vad betyder det då för... Att ni vinner är ju alltid viktigt. Men just att ni klarar det här på slutet framförallt.
Just nu betyder det att vi slapp träna med mobilt.
Ja, sådär.
Ja.
Ja, det blir ju sådär.
Ja, det kan du ju fan på.
Men du, alltså han hade då stått i båset. Är det här bara, alltså du vet, jag har spelat elithockey många år, både i USA och så i Sverige och i Schweiz. Jag har aldrig varit med om straffträning, även om jag har blivit hotad till
han hade gjort det, jag lovar det.
Men du menar att han hade samlat grabbarna i Gavlerinken eller Monitor i ERP-arena i morse, eller nu på söndag morgon, och tränat med dem?
Ja, ja, definitivt. Han har gjort det förr.
Den skulle jag syna.
Han har gjort det förr.
Oj!
Han har gjort det förr.
Allvarligt?
Ja, han har gjort det förr. Jag var faktiskt med på deras charterplan hem från Leksand för 4 år sedan nu. Och han kokade på planet. Det gick inte att prata med honom överhuvudtaget. Det var ingen annan som pratade med honom. Och så när de kom tillbaka på Malmö Airport, så fick spelaren besked på att den lediga söndagen är inställd.
Okej.
Okay. Det var bara att infinna sig på träningshallen någon gång på söndag morgon när det nu fanns istid. De fick anpassa sig, för det var uppbokat över konståkning och juniorlag och så vidare. Så de fick ju ta någon tid eller liknande. Filander och Mattsson var inte där. Ingen annan var där mer än spelarna och Peter Andersson. Och sen var det bara skridskoträning.
Oj. Alltså det är inte tomt hot alltså.
Nej.
Du, man måste ju älska Peter Andersson ännu mer
du
nu.
Du hör ju, det kan du ge dig fan. Vi sitter och skrattar lite grann åt det nu också. Jag hade nog inte kunnat hålla mig heller på presskonferens. Det var någon som fnittrade till
där.
Ja. Ja, det ska jag säga, när jag fick reda på att han gjorde det också där på flygplatsen, när det var en som sa det till mig, ja, den ledade dagen inställd, då skrattade jag faktiskt också till, men att göra det på en presskonferens känns väl lite sådär faktiskt.
Ja, men Peter han lägger inte fingrarna emellan, och en annan som inte lägger fingrarna emellan, någonting som jag verkligen gillar, det är Björn Hellqvist. Jag har varit kritisk mot Björn Hellqvist tidigare för hans agerande i Modo, men han gjorde en intervju efter matchen i förlusten mot Frölunda. Man gör i mångt och mycket en bra match. Man håller jämna steg med Frölunda som har inlett så starkt. Och gör en intervju med Simor efter. Och jag älskar det.
När Björn säger att ni är med i backcheckingen men ni gör ingenting. Vad är det ni inte gör? Vad borde ni göra?
Nej, men det sista målet svänger ju Säkerhetsson till exempel undan från Alvars. Han har ju all möjlighet i världen att köra på honom och ta pucken av.
Varför blir ni så snälla, om jag använder det ordet, i egen zon?
För att vi har inte lärt oss att vinna, men vi ska göra det på resans gång.
Ja, här låter han ju faktiskt... sågen går ju egentligen på både Peter Solarik och Patrik Zackrissons jobb. Men här tycker jag det är viktigt att har han bara dialogen med spelarna, så är det inga problem att göra så. För det är sånt här som fansen ändå vill höra lite grann. Det är ju ändå de han talar till ut i tv-sofforna.
Ja, men han, alltså han, hade jag varit Leksandssupporter så hade man älskat det här liksom, att han vill göra dem till vinnare. Alltså vi måste göra det för att ta nästa steg. Vi är inte vana att vinna, vi har ingen tradition. Alltså han säger ju det, jag älskar ju det han säger.
Sen att han, men här tror jag ändå det är lite splittrat att, att man inte gillar att han sågar dem offentligt. Men jag tycker precis som du i det här fallet att det är bra så länge du pratar med spelarna.
Ja, och det är en ganska mild sågning, och han sågar liksom de mest rutinerade och faktiskt de bästa spelarna. Så att då skickar det också en signal till resten av spelartruppen, Åhman och Heinemann, och oj, nu är det dags, okej, vi måste göra det här krävs för att kunna vinna på den här nivån.
Men det krävs ändå att spelarna är mottagliga för det, för att Björn Hellqvist har ju ändå handskats med rutinerade och bra spelare, till exempel Tidio Gagliardi, och han var ju inte mottaglig för den typen av kritik.
Nej, men han kommer ändå till ett Leksand där han är liksom lite i samma läge som Peter Andersson kommer till Brynäs, att han är, ska förändra en loser-mentalitet, en kultur, och då... Då får man trampa på lite tår. Det tror jag man har ganska stor förståelse för. Dels som supporter och även som spelare. Så att jag gillar det jag hörde.
Jag tycker ändå att vi ska inte undvika att prata om Luleå faktiskt. Att, vi ska i alla fall göra notering. Vi har inte glömt bort hur bra de är. Det är ju nästan så att Luleå är bara där vi förväntar oss att de ska vara. De har vunnit allt så här långt. Det är de och Örebro som ligger där uppe i toppen nu.
Ja, man höjer ju nästan inte på ögonbrynen, vilket det blir lite missvisande mot Luleå. Man pratar ju kanske för lite om dem. Och sättet man vinner i lördags också, det är halvminuten kvar. Linus Claesson, storstjärna som är värvad, ja, inte nödvändigtvis för att avgöra bara den här typen av matcher, men ändå gå in och leverera. Han får göra säsongens första mål, och det är så mycket positivt som kommer med det. Och jag ska faktiskt göra Luleå mot Djurgården och på torsdag, och så ska jag göra mot Brynäs på lördag. Så att jag ska se dem verkligen nära den här veckan, så ska det bli kul.
Växjö som de slog, där har vi faktiskt fått en fråga ute på Twitter om Växjös målskytte som havererar lite grann. De har inte gjort speciellt många mål så här långt, trots att de ändå har Jynge, Rosén, Drury. De har ju ändå bra spelare. Jag noterade att Forsbacka Karlsson har inte gjort några poäng, Drury har inte gjort några poäng.
Nej, men alltså, Växjö har ju... de har ju ett bra lag, men det är ju fortsatt, de är ju väldigt beroende här av sin första kedja som ska leverera för dem. Jag tycker att Emil Pettersson ser ut som en ny spelare. Jag tycker Jynge är bra, Rosén också. Måste få påfyllnad där bakifrån, men de spelar ju också ett spel som inte är jätteoffensivt hela tiden. Det är väldigt kontrollerat, strukturerat, och det är ett sätt som Växjö spelar på, men det är inte riktigt det här att de går hals över huvud kanske som Skellefteå gör den här säsongen, eller Frölundas offensiv som är mer kreativ till exempel, och några andra lag. Så att den är lite statisk ibland, offensiven.
Ja, det kom in en hel drös av frågor även denna veckan, och vi har ju avhandlat en del redan inne i podden så att säga. Så att, men vi har fått några andra också. En fråga som vi inte alls har avhandlat är en fråga som bland annat kommer från Lukas Ederby, som vill att vi diskuterar det här sparkmålet i Skandinavium igår, om man nu får kalla det spark när han leder in pucken.
Ja, här måste jag bara... att vilken annan sport, vilken annan liga, alltså ställer domarna upp på en intervju mitt, alltså inför en period, som Morgan Johansson är domare.
Ja, det var nog första gången jag såg att det skedde under match så att säga.
Ja, det är helt, och tydliggör hur man gjorde bedömningen, vilket gör att... jaha, okej, vilken förståelse man får.
Vi är så nyfikna på att höra hur ni resonerade runt det här sparkmålet som ni godkände, eller vad jag ska kalla det för. Du förstår vad jag menar, som Niklas Larsson fick. Berätta hur ni resonerade.
Det är ju så, Lasse, att vi resonerar så att han dirigerar pucken in i mål. Och det får man göra. Oavsett om skridskorna är i luften eller i isen, så får han dirigera den in. Däremot så får han inte sparka pucken in och sätta pucken rörelseenergi mot målet. Men i det här fallet så bedömer vi situationen att han styr in den, dirigerar in pucken. Han sätter ingen fart på pucken mot mål.
Ja, men verkligen. För att det diskuterades väldigt mycket. Jag satt på O'Larrys och så hockey, och ja, då diskuterade vid bordet, och ja, jag hade inget bra svar på det, utan, och sen så helt plötsligt så kommer Morgan där, ja, och då var det bara de som ifrågasatte, att det var bara okej. Okay. Ja, men det var jättebra.
Det är ingen sparkrörelse, han dirigerar pucken, och det är det de gör bedömningen utefter.
Ja, och sen vet, har inte jag haft koll på, för det där tycker jag har varit fram och tillbaka. Ibland får man inte dirigera, ibland får man inte röra den alls med foten. Men nu verkar det ju ändå vara tydligt att det är det som gäller. Jag tar en från mailkåren också. Den kommer från Albert Hjärtberg som lyfter fram att vi måste nämna Jonas Gunnarsson på 37, vilket vi såklart har gjort. Sen så måste vi ändå kommentera att Kristoffer Persson spelar alltså för HA74 i Hockey2an nu. Mm. Det är alltså ett lag från Sävsjö, tror jag att de kommer ifrån.
Alltså roligt för HA74, och det är ändå en uppfattning jag har om Kristoffer Persson. Han är väldigt ödmjuk. Jag vet, han var utlånad från Frölunda till Karlskoga några matcher för ett gäng säsonger sedan. Och spelarna i Karlskoga, de älskade honom. Han bara kom in utan något som helst liksom divalater, utan var beredd att jobba hårt och verkligen anpassa sig och ställde frågor. Så att han är en, ut i fingerspetsarna, ödmjuk spelare som såklart har straffats hårt av världsläget med corona nu. Han hade inte spelat på den nivån. Han hade ju spelat bra mycket högre upp i en annan liga, ett annat land, om det inte vore för pandemin.
När man spelar på så pass låg nivå så finns det ju alltid utgångar i kontraktet.
Såklart.
Jag tar en fråga från Emil Jönsson också. Han har en teori om att det rent av skulle kunna vara bättre att hamna på plats 13 än 12 i grundserien för att man ska få en rafflande matchserie och få mycket intäkter istället för att åka på tidig golfsemester. Det kan jag ju slå fast direkt att så är det inte. Man vill hellre vara 12 och sportchefen vill veta vad du har för förutsättningar att jobba med. Bara det är ju mycket mer värt än en match.
Herregud, alltså det är ju, tänk till det. Alltså kvalspelet den här säsongen. Alltså det är ju...
Nej, de pengarna är man ju utan, så du bara sjunger om. Då kan du dra in dem på lite mer jobb på sponsorsidan istället. Men han har en bonusfråga som jag tyckte var lite rolig. Hur bra koll har du på Hockeyettan utöver Huddinge?
Huddinge, Vimmerby och Vännäs, det är de klubbarna jag brinner för.
Varför brinner du för Vännäs?
Jesper Jäger tränar där.
Ja, okej. Okay. Det är så det är. Men annars så har du inte så bra. Men han påpekar i alla fall att det är en fantastisk serie med många bra spelare och ledare som aldrig får synas rampljuset. Och där har han ju en poäng. Att
det finns en outforskad marknad där med skulle jag vilja säga, med mycket spelare som, jag menar, du ser ju på Hockeyallsvenskan, tar ju mycket från Hockeyettan, så det är ju jättemycket duktiga spelare.
Jag menar Jesper Kokkonen till exempel gick ju från Hockeyettan upp till Karlskoga, blev en toppspelare direkt och är bra i HV71 nu, så det är ju klart att det finns spelare.
Såklart, det gäller bara att hitta, alltså, och framförallt hitta en roll till spelarna när de kommer upp. Det är oavsett om du går från Hockeyallsvenskan till SHL eller Hockeyettan till Hockeyallsvenskan, så måste du få en roll. Det finns ju jätteduktiga spelare från Hockeyettan som kommer upp och får en helt annan roll som de inte klarar av att hantera. En roll i en fjärde kedja till exempel, när man kanske ska vara en produktiv spelare. En fråga från Stefan Hansson. Mycket kött, då kan ni förstå var Stefan kommer ifrån. Om sönderblåsta matcher, ny domarnivå och att spelarna måste lära sig. Men det är väl spelarna / klubbarna som önskat hårdare tag mot bland annat hakning och slashing. När ska supporterna förstå detta? Frågetecken. Orkar domarna hålla i detta säsongen ut? Stefan då säger att han tycker att det är bra. Jag har ju pratat väldigt mycket om det här, att jag tycker att man måste gynna de kreativa spelarna. Samtidigt så tycker jag man får nog kalibrera det lite, att du ska liksom...
Okej, så du vacklar nu eller?
Nej, inte vackla, men det ska liksom, är det en slashing så ska spelaren som får den ska liksom bli påverkad. Nu har det faktiskt varit så att jag såg, om det var Jakob Josefsson mot Malmö, som la liksom klubban mot byxan till lite och fick en utvisning. Då blir ju inte Malmö-spelaren i det här fallet speciellt påverkad, eller påverkad överhuvudtaget. Det blir också sätter ännu mer krav på domarna i en bedömningsnivå. Men för att komma till rätta med det här så tror jag att man måste kalibrera systemet lite. Men det som Stefan säger, det är ju spelarna och ledarna som, det har ju Thomas Torsbring varit öppen med sagt, det är de som har önskat det här.
Jag tar vidare på det ämnet som kommer från Jonas Röjestål som frågar, får man verkligen se mer av artisterna med den nya utvisningsnivå? För det är väl ändå det som är tanken med det. Jag är högst tveksam. Idag är många utvisningar på Luleå och då blir till exempel Linus Klasen kvar på bänken. Artisterna spelar sällan penalty kill, så det här kan nog drabba alla lag.
Det är ju, ja såklart, så blir det mycket utvisningar så är det klart att kreativa spelare får sitta på bänken. Men samtidigt, ett lag som Luleå har ju pucken mer än motståndarna, topplag, vilket i det långa loppet borde rendera att Luleå får mer powerplay och Linus får mer istid. Så att det håller jag inte riktigt med om, även om jag förstår vad han menar just i boxplay. Men de bästa lagen kommer över tid få mest powerplay.
Jag spinner vidare lite grann också på det här med sparken. Där är ändå en del fans som är fans så att säga och tycker att man gör det bara för att det är det sämre laget, eller det hade inte drabbat Frölunda och så vidare.
Nej, men det är ju för att de är fans. Alltså det är ju, därför är man väl fans. Man känner väl sig alltid lite misstrodd eller missbedömd när man håller på ett lag. Men det är klart som tusan att det inte spelar någon roll huruvida Frölunda eller Leksand eller Oskarshamn som sparkar eller dirigerar en puck. Bedömningen är ju samma sak från situationsrummet i Stockholm som tittar på den.
Filip Bergqvist undrar, nu ska du få svara rakt av.
Mm.
Hur många mål gör Fredrik Forsberg? Och då antar jag att han inte menar Fredrik Forsberg i Leksand utan Fredrik Forsberg i HV71.
14.
Mm.
Det var,
ja, men det var
vad
väl,
tror du då?
Nej, men, ja, jag kan köpa 14. Det var väl någonstans i det stadiet också jag hade kunnat tänka mig. Smaldini undrar, ja, en rak fråga. Är Mursak SHLs bästa spelare? Då svarar jag nej på den frågan.
Jag säger också nej. Men han är en väldigt bra spelare.
Ja, definitivt.
Han är en toppspelare i serien, men han är absolut inte den bästa spelaren.
Har han gjort lite grann vad du förväntade av honom?
Ja, jag hade ju honom som en av seriens bästa nyförvärv inför säsongen. Så att han är på den nivån som jag förväntade mig. Och jag förväntade mig inte att han skulle vara bäst i serien. Men jag förväntade mig att han skulle vara en ledande spelare i topplaget Frölunda.
Ja, nu tjatar jag. Men vi tar den här sparken igen. Det är Stimblad som undrar. Hans fråga är, varför tar man inte bort regeln om spark överhuvudtaget? Och det är väl egentligen ganska enkelt att svara på det, för det är väl en säkerhetsgrej?
Ja, ja, precis. Att man inte vill att spelaren ska åka och sparka mot pucken och sparka till och det är någon spelare som ligger eller ramlar eller någonting. Utan det är ju en säkerhetsaspekt för spelarna. Så att... Vi tar en sista fråga från Johan Lindahl. Som brynäsare undrar man ju om prissättning i restaurangen. 1500 kronor per person, endast 4 bord sålda. Kanske är bättre att ta billigare, sälja mer bord. Och när folk är på plats, säljer de mer dryck.
Ja, alltså det är klart att det är en maffig prissättning. Färjestad tog ju en 500 för en hamburgertallrik i sin restaurang. Och Brynäs tar då 1500. Och har det nu visat sig att det bara är 4 bord sålda, så är det ju ganska uppenbart att de har gjort en felbedömning i vad folk är beredda att betala för att gå på en match.
Ja, det har de ju definitivt gjort. Och Brynäs är ett lag som ändå har gjort mycket privatpartner och det har varit Swish-kampanjer för spelare och sådana saker.
Så de har ju... så att säga mjölkat sina fans rätt ordentligt redan.
Ja,
som det.
Och sen vet jag inte exakt hur den restaurangen ser ut. Jag förutsätter att du har möjlighet att få in mer än 4 bord för att ha corona-avstånd.
Jo, men det har du, för att det är på olika våningar.
Det var lite så jag tänkte, så att det är klart att man har gjort en galet fel prissättning. Den är ju 1500 kronor för att se på hockey och äta lite mat. Det är ju det saftigaste laget.
Ja, det var sista frågan då. Men en fråga som jag ändå vill ta upp, som vi ändå får både på mail och folk säger till oss, och det är även här när vi ställer frågan, är var tar Elite Prospects-tävlingen vägen? De tycker den var rolig, och det tyckte vi också.
Ja, jag tyckte det eftersom jag vann.
Ja, det förstår jag att du tyckte. Vi känner väl att vi har spelat ut det kortet lite grann med den Elite Prospects-tävling. Men vi har diskuterat lite om vi ska ha någon annan.
Det kommer en ny tävling.
Ja, vi vet inte när den kommer. Nu har vi dratt på som satan här med tiden idag.
Vi älskar att snacka hockey, så men framöver kommer det komma en tävling. Håll ut en vecka eller två till, så lanserar vi något nytt.
Ja, det spikar vi. Men du, vi tackar för Karlstad.
Men jag kommer sakna, jag har sett det så mycket de senaste dagarna.
Ja, verkligen. Men jag vill också avsluta med att jag verkligen vill tacka på Clarion Plaza i Karlstad för att vi fick låna det här rummet. Och jag var ute på en rundtur här under lördagen för att kolla ett bra rum, och så fick jag ett förslag på ett rum. Jag var nog en väldigt annorlunda gäst som bad om det minsta lilla rummet man kan tänka sig. Och så var jag inne på ett rum. Ah, det här duger inte, sa jag. Förlåt för att jag är kräsen. Ja, men vi har ett rum som har heltäckningsmatta och gardiner och så, som är alldeles intill. Så nu hoppas jag verkligen att ljudet har blivit riktigt bra här. Men jag vill verkligen ge en eloge för hur trevlig Felicia var där igår. Och hon var till mötesgående, så all eloge till henne.
Sista, dagarna 3 i Karlstad. Betyg på Karlstad.
Grymt bra mat där på den krogen vi var på i fredags. Det var ju lätt veckans bästa, med Christer också som var med.
Och en sak till där, går man ut och går powerwalk i Karlstad i oktober, så har man inte shorts på sig.
Nej, jag har lärt mig det nu.
Nej, tack för att ni lyssnade. Så hörs vi igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.
Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.